Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Välkommen till tredje avsnittet av podcasten En svensk tiger, som den här gången är lite grann av en valspecial. Har vi sagt, vi ska prata om ultranationalism, som är den moderna samlingsbeteckningen på saker som extrem höger, nazism, fascism, radikal högerpopulism och antidemokratisk konservatism och allt det där som är aktuellt i Europa idag. Men vi har ju då sagt att vi ska avhandla det här ämnet tidsmässigt från 1919, fascismens uppkomst, fram till 2014, som är det år som vi befinner oss idag. Valåret, och snart är det val. Välkommen, Ola Larsmo.
Ja, hej hela publiken.
Hur kommer det sig att du kom in på det här med... Det som jag så skriver du alltid om, de här mörka rörelserna och politiskt mörk. Varför gör du det för?
Det är helt enkelt så att det har att göra med min egen bakgrund, min egen uppfostran. I mitt föräldrahem så var sådana personer som Martin Luther King en sorts hjältar eller till och med husgudar. Och i mina ögon så är det ju så att återkomsten hos de här krafterna som vi ska försöka bena upp idag ordentligt är förstås det största hotet mot den typ av öppna demokratiska samhälle som jag är faktiskt formad i att tänka på som det önskvärda och det samhälle där jag själv vill leva.
Med oss idag så har vi en gäst, en special guest, en riktig stjärnforskare. Docent Lena Berggren från Umeå universitet. Det är en specialiserad på fascismforskning. Välkommen.
Tack.
Vi sitter här med din nyutkomna, det är en nyutgåva av din avhandling som nu har kommit ut i populariserad form, lite grann i alla fall. Blodets renhet, en studie i svensk antisemitism. Vad är det för bok?
Ja, det är alltså en reviderad, ganska kraftigt reviderad nyutgåva av min avhandling från 1999. På nytt förlag med nytt titel och sånt där. Och den handlar om svensk propagandistisk antisemitism, alltså i gränslandet till den svenska fascismen under mellankrigstiden med fokus på, det är två delstudier. Den ena handlar om en skribent som heter Elof Eriksson som börjar som bondeaktivist och slutar som rasmystiker. Han var med och organiserade den politiska bonderörelsen i Sverige, i Skåne, på 10-talet. Och den andra delstudien handlar om en idémiljö, kan man väl säga, i Stockholm, som heter Samfundet Mannhem, och med ganska mycket fokus på Mannhems grundare, initiativtagare, Karl-Arnfrid Karlberg.
Då tänkte jag att vi skulle prata om ultranationalism idag, då och nu så att säga. Då vet jag av erfarenhet, eftersom jag också skriver om fascismen, att det här fascismen då som en folklig ultranationalism syftande till nationens på nytt födelse. Och då blir man ganska förvirrad av just det här ordet ultranationalism. Man tycker, vadå, är man fascist om man är nationalist? Eller? Men så är det inte riktigt, eller hur?
Alltså, jag har länge, säkert 15 år, argumenterat för att ultranationalism är en betydligt bättre så här, övergripande term för att fånga in ett antal olika ideologiska strömningar än högerextremism. Delvis beroende på att fascismen då, som är en av de här ultranationalismerna, inte entydigt går att säga vara höger. Utan det är en slags tredje väg mellan traditionellt politisk höger och vänster. kanske vi kan prata mer om sen. Men också därför att just beteckningen ultranationalism mera ringar in vad det faktiskt handlar om. Att det är nationen som står i centrum. Men sen är den liksom... Det finns ju liksom en vanlig, kan man säga, typ snäll nationalism sådär, som kommer till uttryck vid hockey-VM och sådana där saker. Och den här ultranationalismen då, kan man säga, den skiljer sig lite grann från den genom att den då väldigt tydligt, och det här är genom hela historien då, och det här är relevant då efter det demokratiska genombrottet, att den tar avstånd ifrån hela den liberala demokratiska traditionen. Alltså alla de här värderingarna som liksom ligger till grund för demokrati. Naturrätt, yttrandefrihet, tryckfrihet, sådana där saker. Alltså det är inte bara så att man kan, utan man ska åsidosätta det för att istället så att säga, främja nationen. Och sen kan man göra det på lite olika sätt. All ultranationalism är inte rasistisk, men mycket ultranationalism är det.
Jag kan säga att ultranationalismen på något sätt alltid har rasismen inneboende hos en annan viktig del hos ultranationalismen är att den underkänner medborgarskapet som inkludering i nationen. Bara därför att du är medborgare i Sverige så är du inte inkluderad i nationen. Vi, nationen, men inte judarna. Judarna är inte med i nationen. Men också att ultranationalismen tar sig då rätten att helt plötsligt inkludera människor igen och exkludera andra. Nu är judarna med, men nu är inte muslimerna med. Eller nu är muslimerna med, men nu är inte romerna med och så vidare. Roddy Griffin, som du har läst för, den kände fascistforskaren, har ju sagt att det är en nationalism oförenlig med liberal demokrati. Hur tänker du kring det här, Ola?
Jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket i det som Lena säger, att den ultranationalism vi försöker ringa in är motsatsen till en öppen liberal eller socialdemokratisk demokrati. Alltså det du formulerar mycket väl när du säger att den här ultranationalismen skjuter in sig på de traditionella, om man så vill, liberala friheterna, som till exempel yttrande- och tryckfrihet och också medborgarskapstanken. Så där är centralt. Det här är motsatsen till den typen av öppenhet som vi vill ska prägla det svenska samhället, som jag vill ska prägla det svenska samhället. Men jag vill lägga till en liten aspekt av saken där, och det, du var också inne på det, Lena, när du talade om lite olika, ska vi kalla det för grenar eller flöden inom nationalismen. Och många av de här ultranationalisterna i Sverige tar ju liksom sin tillflykt bakom en sån här snäll midsommaraftonsnationalism och försöker säga, men vi tycker bara om vårt eget land. Jag hade en sån här upplevelse för många år sedan när jag var på Irland, när jag verkligen fick alltså den ena och den andra sortens nationalism kastad i ansiktet. Och det ena det var när alltså två boxare hade fått medaljer i OS och de paraderade på den stora gatan i Dublin och Connaught Street. Och den ena var nordirländare och protestant och den andra var katolik. Men det spelade liksom ingen roll. Alla var jätteglada, satt och viftade med sina irländska flaggor och alla var välkomna. Och då tänkte jag, ja, det där var ju trevligt. Liksom. Alla fick vara med. Jag också som svensk fick vara med och fira det här. Och sen samma resa kom jag upp till Nordirland och sprang på en sån här orangeorden trummarsch. Där man alltså ska spela nationalistiska sånger och förnedra sina katolska grannar.
Orangeorden är alltså...
Det är protestanternas militanta gren, kan man säga, som ända sedan hundratals år tillbaka alltså försöker stöta ut katolikerna ur det nordirländska samhället. Och det där var så uppenbart, alltså, att det ena var en sorts varm inkluderande känsla, alla får vara med, och det andra var några ska bort. Och jag menar att i dagens svenska debatt så försöker ultranationalisterna kapsla in den här några ska bort i den där andra varma känslan. Jag tror det är väldigt viktigt att genomskåda det här och separera ut de här bägge aspekterna av saken.
Då kommer vi in på liksom att det blir problematiskt och jobbigt här. Om du skulle prata med en ultranationalist som vi då dömer, alltså du är ultranationalist, och så skulle vi säga att det här är antidemokratiskt, så skulle ju vederbörande gärna säga, men vi har ju mer än det med yttrandefrihet och tryckfrihet. Det är jag som vill att vi ska kunna prata och skriva om vad som helst. Så det finns en PK-censur eller åsiktskorridor. Vad skulle du svara då, Lena?
Att det är fullt möjligt, och det är också en utveckling om man tittar på liksom lite snävare på fascismen under efterkrigstiden. Alltså det är en utveckling som sker inom den ideologin, att det är fullt möjligt att säga att för de vi inkluderar, för viet, så ska de här rättigheterna gälla. Och tittar man historiskt på det, om du tittar på Nazityskland till exempel då, som är liksom det mest rasideologiska exemplet av de fascistiska historiska regimerna, så finns den här tanken i att de som liksom inkluderas i det rasrena tredje riket, för dem gäller speciella regler och speciella rättigheter. Men det intressanta här liksom att det viktiga är liksom inte alltså rättigheterna så för det lilla fåtalet, utan det viktigaste är ju ändå upprättandet av den här rasrena nationen. Och i det nazityska fallet då, som faller tillbaka också väldigt mycket på, man brukar prata om nationalismen, det finns två huvudformer historiskt sett. Och det ena är liksom då statsnationalismen, som är det som ligger till grunden för franska revolutionen, som pratar om liksom folkets rätt att manifestera sig självt och styra, så nationens rätt att styra sig. Och det är det som liksom kommer in i nationella frigörelserörelser under 1800-talet i Grekland och på Balkan och sånt där. Och sen den andra varianten, och den tyska varianten, som kommer lite grann också som en backlash på Napoleonkrigen i Tyskland och den franska ockupationen av de tyska områdena, som är då kulturnationalismen, där det inte handlar om liksom ett statssystem där liksom juridiken och territoriet står i centrum, utan där det blir nationen som kultur, som språk, som själ. Och den här kulturnationalistiska traditionen då, den finns ju också med i den tyska nationalsocialismen väldigt mycket. Och det är ju den som går in i ultranationalismen, kan man säga. Alltså det är ju inte den här statsnationalismen med liksom naturrättstänkande och lagens primat och sånt där, utan det är kulturnationalismen. Men sen så gör man just det som Ola pratar om, att man kan liksom, man gömmer saker i varann. Då kan man lägga till det här statsnationalistiska perspektivet, men det blir sekundärt.
Du har ju skrivit, eller vi har pratat om det här, att hur du ser de här rörelserna är duktiga på att ta demokratiska begrepp, yttrandefrihet, demokrati, allt sånt där, och liksom erövrar dem och fyller dem med nytt alternativt innehåll som gör att de som man då kan kalla för demokrater blir väldigt osäkra på vad betyder de här orden egentligen. Det där tyckte jag var jätteintressant. Kan du berätta lite mer om det?
Mm. Det där finns ju jättemycket exempel på det. Alltså, tittar man till mellankrigstiden så beskriver sig ju både det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland som demokratier. Alltså sanna demokratier, folkdemokratier. Där finns det de svenska rörelserna på 30-talet också. Att parlamentarisk demokrati, det är inte sann demokrati, för det är liksom fåväldestyre. Utan sann demokrati måste man liksom skapa på ett annat sätt. Och då ska man också komma ihåg att de här rörelserna på 30-talet, så ser man ju så att säga det vi som är van vid idag, parlamentarisk demokrati, det ses som någonting som har misslyckats, därför att de demokratier som upprättas i Europa efter första världskriget, i de frederna, de har brakat i början på 30-talet. De allra flesta i Europa, nya demokratier, har ersatts av högerdiktaturer av ett eller annat slag. Och då tänker sig fascismen att man är liksom en postliberal demokrati, som inte då baseras i liksom fria allmänna val, utan där demokratin ser annorlunda ut och då beskrivs som djupare. Det finns en väldigt fascinerande text, men jag vet, första gången jag läste den där så var jag helt liksom, men gud, vad är detta? Av en svensk nationalsocialist som heter Gunnar Prawitz, en liten artikel om frihet, där han just alltså vänder alla de här begreppen på huvudet. Och där han då resonerar kring att det som i den liberala traditionen då kallas för frihet, det är inte sann frihet, det är en chimär. Det är lite grann om man använder då ett begrepp som Marx inte har myntat, alltså det är opium för folket. Det är liksom demokratins sätt att lura folk, att inbilla dem att de är fria i demokratin, men det är de inte. De behöver liksom frigöras genom nationens frigörelse och återupprättelse i någon slags postliberalt sammanhang. Och det där är liksom, det där är väldigt intressant hur, men det där är ju generellt, det handlar om liksom politiska begrepp överhuvudtaget. Politik handlar om egentligen väldigt mycket om strid om begrepp. Alltså om vem som ska få definiera vad är demokrati, vad är frihet, vad är rättvisa, vad är liksom, vad är rätt, vad är fel? Och det finns liksom inte, de här begreppen brukar kallas då om man pratar lite vetenskapligt språk, för alltså det begrepp som är essentiellt kontesterbara, och då blir det lite svårt, men det handlar om att de går liksom inte att definiera en gång för alla. Det är inte som stol, liksom, frihet. Utan det är begrepp som det hela tiden pågår dragkamp om, och som laddas på olika sätt beroende på vilka begrepp de ligger ihop med, vem det är som definierar, när det görs, i vilket syfte det görs, sådär. Och det tycker jag är jätteintressant med liksom ideologianalys överhuvudtaget. Det här, den här kampen om språket, kampen om begreppen.
Ola, du har ju tittat på mycket de svenska rörelserna. Och du har liksom en sån här liten linje med att du liksom, det börjar ofta liksom finska inbördeskriget eller sån 1900-talet eller sånt där. Men så säger plötsligt så liksom befinner man sig på 40-talet och 50-talet och 60-talet, 70-talet. Att du liksom... Om du tar Sverige som ett exempel utifrån ditt skrivande, liksom hur har du sett hur de här idéerna har förts vidare framåt i tiden?
Jag tror att det är precis som Lena säger. Jag tänker att de begrepp som kan klargöra lite skillnader och så där i nationalism, det är det här begreppet exkluderande och inkluderande. Och som du säger, om man har ett exkluderande tänkande kring vad nation är, så kommer ju alla de här borgerliga friheterna förr eller senare att plockas bort. Alltså att yttrandefriheten gäller i en demokrati, men alla kanske inte ska få rösta för de tillhör inte folket, och alla kanske inte rätt att yttra sig för de tillhör inte folket. Och så har man bit för bit plockat bort det här, och jag tycker det är så intressant att se just det här att, som du säger, de här fascistiska diktaturerna på 30-talet presenterar sig gärna som demokratier, och sen plockar man bort frihet efter frihet i nationens, eller om man så vill, den rena rasens namn. Och det är nog den typen av utveckling vi ska vara väldigt, väldigt vakna över också i vår del av världen nu. Men jag tänkte säga det om just utvecklingen. Alltså att, tittar man på Sverige så tror jag att den ultranationalism som präglade mycket av Sverige under svensk debatt under tidigt 1900-tal, och här kan Lena säga emot mig, handlade väldigt mycket om att man sökte ett motgift mot demokratin. Man sökte ett motmedel mot den här förskräckliga nya kraften som löste upp samhället och som släppte fram kreti och pleti som fick yttra sig och rösta och bestämma. Och då sökte man en enande princip, alltså en sån här konservativ organisk idé om vad samhället var, som kunde mota demokratin. Och det där kan man se mycket tydligt alltså med de högermilitärer som deltar i att alltså försöka kämpa ner hungerkravallerna 1917 och vill ta till våld och kämpa ner de som kräver mat helt enkelt på Sveriges gator 1917. Man vill använda våld, det får man inte så mycket som man vill. Många av dem blir sedan frivilliga då i det finska inbördeskriget som vi pratade om i den förra podden. Och samma människor går sedan igen i den här kärnan som nästan förtvivlat letar efter ett motgift mot demokratin. Och de hamnar väldigt mycket i just SNU-SNF som en sorts aristokratiska bildade antidemokrater. Och jag tycker det är fascinerande att se just hur Lena har grävt upp det där.
Samtidigt måste man ju då säga att både Hitler och Mussolini var ju väldigt folkliga ledare som ju då också föraktades som aristokratiska, antidemokratiska samhällseliterna. Och det var ju också den här besvärliga då att inga politiska regeringschefer, statschefer har någonsin i historien varit så populära som Mussolini och Hitler. Skulle det varit ett val 1937 i Tyskland eller Italien så skulle säkert både Hitler och Mussolini fått, vad kan man missa, 98% av rösterna eller någonting sånt där. Var ju alltså älskade ledare. Så kunde man, men om man då liksom säger det så som Lena, att begreppen förändras, om man tar till exempel på ordet ideologi, så betyder det ju någonting helt annat för Marx till exempel än vad det betyder för idag. Liksom. Ja, alla de här begreppen kan, då kommer in det här besvärliga, som om de nu har en sån stor folklig entusiasm och de har sånt enormt stöd, och Adolf Hitler var en demokratiskt vald ledare, så den första majoritetsledaren för en majoritetsregering eller många år på Tyskland, kan man då liksom inte ge dem rätt? Alltså, det här är en ny form av demokrati som evolverar ur den feminina, degenererade, liberala demokrati.
Det är en intressant tanke det där. Jag tycker fascismen är en anledning till att jag intresserar mig för det, att det är en intellektuell utmaning att försöka begripa den. Inte urskulda den, men begripa den. Och försöka fatta liksom, vad handlar fascismen om? Hur ser den inre logiken ut? Vilka är de centrala begreppen? Hur används de? Hur bygger man upp rörelser utifrån det? Och sådär. Och jag är ju dessutom historiker och idéhistoriker. Och tittar jag historiskt, alltså på den politiska historien, så parlamentarisk demokrati som vi känner den idag, den är ju inte given. Alltså det är sannolikt, om vi tittar liksom ett par hundra år framåt i tiden, så kommer den kommer att ersättas med något annat. Vi vet inte vad idag. Och det finns ju liksom, alltså, man ska ju inte liksom inte tro, när man tittar på fascism, och tro att det bara är liksom marscherande SS och Gestapo. Det finns en intellektuell fascism. Den fanns på 20-30-talet och den finns fortfarande. Fascister / ultranationalister som är liksom väl inlästa, filosofiskt bevandrade, som för väldigt, så att säga, komplexa, elaborerade resonemang om liksom tillvarons yttersta väsen och politikens villkor och så vidare och så vidare. Och det där tycker jag är lite spännande, just den här utmaningen i, för att fascismen fungerar på ett annat sätt, den har en annan logik. Och där ligger liksom en intellektuell utmaning. Men jag vill säga det här också, just när vi pratar om liksom, vi bara pratar om högern, att man kan väl säga, man pratar ultranationalism brett, så finns det väl det finns liksom två huvudformer. Om vi pratar mellankrigstid, idag kanske man också kan fundera över högerpopulism i en tredje form. Men tittar man liksom mellankrigstid, eller första halvan av 1900-talet, just det här motståndet mot demokratin, alltså den parlamentariska demokratin, så är ju fascismen är liksom den ena varianten, det är den folkliga varianten. Och som också är då, blir folklig därför att den just är både höger och vänster. Den är någon slags...
avfärdar höger och vänster, det är nationell splittring kanske till och med.
Ja, alltså den är liksom, den har både det här roten i liksom den traditionella höger, alltså traditionella högervärderingar om, ja, men nationens betydelse, historiens betydelse, alltså vikten av vettiga värderingar och såna här saker. Men samtidigt så är den väldigt radikal, antikapitalistisk, motsätter sig klassamhället. Alltså, det är en form av klass, alternativ klasskamp kan man säga. Som inte vill liksom jämna ut, men skapa en annan form av social stratifiering. Och har väldigt radikala krav i liksom det här. Och det är det som gör den folklig. Och fascismen är ju dessutom, och det finns belagt i jättemycket forskning, den lyckas, både i Tyskland och Italien, och även vad det verkar i Sverige, att slå liksom över alla, i alla sociala skikt. Det är en klassöverskridande ideologi. Den är inte klassbunden som socialismen eller konservatismen eller liberalismen så. Men den andra varianten då är ju de här högermännen. De som inte går med i liksom den moderata konservatismens, ska jag säga, omvändelse till att bli parlamentariker. Utan de som står för den här väldigt alltså skeptiska inställningen. Man är rädd för massan, man är rädd för moderniteten, man vill behålla det gamla. Och de hamnar ju i en slags mellanposition. Och de kallas ju då, och där det finns det liksom schatteringar i det där, men det kan man säga, det är någon form av extremhöger. Och den blir ju extrem därför att huvuddelen av högern under första halvan av 1900-talet går i den demokratiska riktningen. De blir det som är Moderaterna idag. Men då finns de här kvar. De här som liksom försvarar de gamla samhällseliterna, officerskåren, prästerskapet, aristokratin och så vidare. Och det är ju de. Det är de som är liksom grunden för det jag pratade om tidigare. Det här med att demokratierna faller under 20-talet.
Det kommer ju... Du, Olof, du har ju tittat på de här gubbarna som är med bollhusmötet, ja, i Uppsala. Det är alltså där då de vinner, alltså det är ett gäng antisemiter på högerkanten i föreningen Heimdal, eller hur, som lyckas liksom vinna en debatt om Sverige ska ta emot ett litet antal judar. Och du har skrivit då din bok Djävulssonaten om detta. Bollhusmöte som också blivit teater, eller hur, och så vidare.
Ja, ja. Först,
men någonting som du pratar med mig ofta om är att du också följer de här personerna. Vad händer med dem sen under 40-talet och under 1950-talet framförallt, där det liksom har uppstått någon sorts konsensus om demokrati i Sverige, vilket det inte gjorde på 40-talet. Berätta.
Många av de här filurerna då som jag skriver om, som då hade tagit makten över föreningen Heimdal, hamnar i precis det lägret som Lena beskriver, med att man kanske inte ville sätta fasciststämpeln helhjärtat på sig, men han såg fascismen som ett motgift just mot demokratin för att försvara ett mer hierarkiskt samhälle som man ville leva i. De här människorna hamnade ofta på väldigt fina positioner. Det intressanta är ju att man brukar tala om det som du var inne på, att Lindman, högerledaren, slängde ut SNF ur högerpartiet 1934. Men sen kommer Gösta Bagge då och bjuder in dem, många av de här.
Gösta Bagge, högerledaren.
Ja, han var högerledare under andra världskriget. 1940 så ber han faktiskt flera av de här personerna som var framträdande på Bollhusmötet, som är uttalade antisemiter, att gå in i högerpartiet igen, för han ser dem som en framtida elit. Och hade Tyskland vunnit kriget, så är jag ganska säker på att vi hade sett dem som ambassadörer och ministrar och så vidare. Nu vände kriget och de hamnade i det politiska baksätet. En sån som Arvid Fredborg, han blev först Svenska Dagbladets korre i Berlin. Sen så blir han, alltså som det heter fint, konsult för svenskt näringsliv. En annan sån uttalad, utrerad antisemit hette alltså Tor-Åke Leisner. Han blir byråchef på AMS och skriver delar av det moderna högerpartiets program. Så att det finns den här kontinuiteten, alltså de som hamnar i det som, alltså som Lena beskriver som de här riktiga antidemokraterna, de högerextrema, de bjuds liksom in i den parlamentariska högern igen. En del skulle säga att det är att klippa klorna på dem, att se till att de alltså demokratiseras. Men jag uppfattar det som att de faktiskt håller det här Sveriges nationella förbundsarvet levande, så att en rörelse som Sverigedemokraterna kan ta upp det igen i dagsläget.
Men det finns en sorts konflikt här alltså inom den stora delen av den svenska högern blir demokratiskt, blir det som idag har Moderaterna. Ja. Men det finns liksom någonting kvar här av någonting gammalt.
Ja, vi ska ju säga, tror jag, rakt på sak, att jag tror att den linje som Fredrik Reinfeldt har drivit, det här är en valspecial vi har, har väckt respekt långt in i den svenska vänstern, tror jag, när han har markerat mot en sorts rasism som håller på att komma tillbaka. Men vi märker också att det finns delar av den svenska högern som är obekväma med detta och som kanske dras mot det här arvet från SNU, SNF. Och det där tror jag kommer bli tydligt efter valet.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Per Engdahl måste vi komma in på. Nu är vi inne på 1950-talet och 1960-talet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den svenska fascistledaren Per Engdahl är något av din specialitet, Lena. Och om vi då, han har ju då bakgrund från 20-talet. Men om vi liksom går in då på 50, 60 och kanske till och med 70-talet så att säga. Vad kan du berätta om Per Engdahls fascismen?
Man kanske ska ta det lite grann ifrån början. Får jag göra det? Lite grann. Prata också var han kommer ifrån. Per Engdahl är alltså grundar ju alltså det är en speciell form av svensk fascism som han under mellankrigstiden kallar för den nysvenska socialismen. Jag har beskrivit den som intellektuell fascism. Därför att Per Engdahl, han var alltså licentiat i statsvetenskap och hade också en hög examen i historia från Uppsala universitet. Finns också i den här alltså Heimdahl, den idékretsen i Uppsala. Och den nysvenska socialismen går liksom inte, den går inte att likställa med liksom italiensk fascism eller tysk nationalsocialism eller något sånt där. Den är väldigt speciell. Man skulle kunna beskriva den som en lite flexibel fascism. Per Engdahl är liksom inte så dogmatisk. Och därigenom också lite mer intellektuell och liksom lite försiktig så där. En sak jag tycker är väldigt intressant med den här är ju det här att han är ju väldigt skeptisk emot liksom biologisk rasism redan på 20-talet. Han pratar om att det handlar om kultur. Det är ras är liksom inte, det är inte det som är det intressanta. Utan det är att bevara den svenska kulturen och den svenska nationen från liksom kulturförstörande element. Och det där är liksom ett missförstånd att det här med kulturrasism skulle vara ett nytt påfund. Det är inte det. Det finns på 20-talet, 30-talet också. Även
mycket inom fransk fascism också, tror jag, på 30-talet. Ja.
Ja. Men det som, alltså, det som gör Per Engdahl viktigt sen då, alltså han dör 1994. På 50-talet så är han då med och startar någonting som heter den europeiska sociala rörelsen som kommer att kallas för Malmörörelsen, därför att den här rörelsen från centrum i Malmö där Per Engdahl bor och är verksam. Och det är då ett försök att, så att säga, ena det som, alltså, spillrorna av den europeiska fascismen, det som finns kvar efter andra världskriget. Och i den här, och anledningen till att det här hamnar i Malmö är lite grann därför att Sverige, trots att vi har liksom en, det finns lite uppgörelse efter kriget i Sverige med Sandlerkommissionen, och vi får lagen om hets mot folkgrupp som är, beror på att vi har en galning som heter Einar Åberg som sprider antisemitisk propaganda över hela Europa och sådär. Han blir en diplomatisk pinsamhet och så. Men det görs inte på samma sätt som i många andra länder, att man liksom förbjuder nazistisk propaganda och såna här saker. Så det finns liksom en juridisk öppning för att bedriva den här typen av verksamhet i Sverige. Och då hamnar det här lite grann också beroende av pengar i Sverige. Och Malmörörelsen då omprövar fascismen, kan man säga. Alltså den gamla, strikt så att säga, nationalistiska, alltså kopplat till nationalstaten, den fascismen börjar nu överges. Och istället så börjar man prata om, så att säga, Europa. Alltså man för in Europatanken i fascismen. Och det är den tråden som sen går vidare i det här liksom white supremacy i USA och så. Att det handlar inte om snäva nationsgränser längre, utan om den vita rasen eller den vita kulturen. Eller kristen kultur, om man så vill. Det kan man också liksom lägga in i det. Och där är Per Engdahl väldigt liksom viktig. Sen är han viktig också i att han, för han pratar först alltså under mellankrigstiden om nysvensk socialism. Det överger man under 50-talet. Socialismen släpper man. Och ett skäl till att man gör det är kalla kriget. För man kan inte associeras med socialism längre, för det blir liksom för konstigt. Istället så lägger man in nu en väldigt, väldigt starkt antikommunism. Som har funnits i delar av fascismen, men inte i all. Förhållandet mellan fascism och socialism är väldigt komplext. Det är inte enkelt liksom svart och vitt. Sådär. Det var det inte under mellankrigstiden, men det blir det under kalla kriget. Så att man också ställer sig liksom på där man får den här sovjetfienden väldigt mycket.
Kom in på någonting som du också tittar på, Ola, nämligen det här med stay behind-rörelsen och hela det där komplexet.
Väldigt många av de här SNU-SNF-arna som också då var, alltså, fascismen närstående får vi kalla dem, och tydliga antisemiter under 30- och 40-talet. De blir sugsen upp också av den här antikommunistiska rörelsen under 50-talet. Och flera av dem försöker ju bilda just en sån här stay behind-rörelse, och det betyder alltså en paramilitär grupp som skulle finnas på plats och utgöra kärnan i en motståndsrörelse om vi blir ockuperade av Sovjet. Det där ledde ju till att eftersom så många av dem som ingick i den i Sverige, den här rörelsen i Sverige, hade den här fascistiska eller halvfascistiska bakgrunden, ledde ju till att socialdemokratin och liberalerna grundade ännu en sådan rörelse. Så vi hade under en tid två sådana här grupper som skulle utgöra basen för ett motstånd mot Sovjet.
Sen kom jag in då på något som du har pratat om, nämligen alltså det hatet mot just socialdemokratin. Ja. Liksom, att, och där kommer man in på Palmehatet också, eller hur?
Det här är rätt intressant, därför att när vi pratar så här så kan man angripa den här fascismen på två sätt. Alltså man kan göra det som ett knippe idéer som formar sina samhällen, som ni har gjort i era böcker. Man kan också se det alltså som jag lite grann gör, som en motreaktion mot en ännu starkare kraft, vill jag hävda. Jag vill påstå att demokratin är en ännu starkare kraft än fascismen. Och man ser ju att det här hatet, det onyanserade hatet mot den demokratiska statens företrädare, i det här fallet till exempel statsminister Olof Palme. Många av de här människorna som alltså samlas kring de här idéerna, SNU, SNF, antisemitismen, antidemokratismen under 30-40-talet, är precis samma personer som sen är kärnan i de alltså utrerade Palmehatarna som sen gör sig breda under 70-80-tal. Och jag tycker ibland, det kan låta partipolitiskt så här nära ett val, men jag tycker ibland att vi tonar ner den destruktiva kraft som det rena hatet mot socialdemokratin har varit i Norden. Vi behöver bara tänka på en sån person som Bering Breivik, så förstår alla vad jag menar.
Det hände ju då väldigt mycket under 50- och 60-talet men ute i Europa. I Frankrike inte minst så finns ju då filosofer som Maurice Berdesch som de försöker återupprätta fascismen och säga att fascism, alltså Maurice Berdesch skriver ju en bok som heter Qu'est-ce que c'est la fascisme? Alltså vad är fascism? Och han säger nej, fascism för er, det är inte det här svarta, onda och Hitler och Mussolini, utan fascism för mig var istället ett sorts Europas försvar mot de framväxande supermakterna, Sovjetunionen och USA. Där hittar vi Per Engdahl också, det här tankemönstret, och de har ju kontakt med varandra. De träffades i Malmö 1951 tror jag till exempel. Och så kommer då Alain de Benoist från 1968 och framåt och grundar då det här som då kallas för Nouvelle Droite-rörelsen, som växer någon sorts tankenätverk. Det är alltså ingen politisk parti eller någonting sånt där, som formulerar det som man idag brukar benämna då som neofascismen. Det vill säga inte biologisk rasism, utan man pratar om kultur, och det känner vi igen Per Engdahl. Man pratar inte om att man ska avskaffa monarkin, utan tvärtom som monarkin, demokratin, tack. Man pratar om att man ska inte avskaffa demokratin, liberal demokrati, utan tvärtom så framhåller man sig då som liksom något mer demokratiskt också, att man ska liksom använda demokratin för att genomföra sina tankar. Nu ska vi stänga din synagoga här, jude. Vadå, det kan de inte göra. Vi har religionsfrihet här i landet. Jaha, men du, det är ett demokratiskt fattat beslut. Är du antidemokrat som inte går med och stänger din synagoga? Det finns massor med det här tankegodset. Du ville komma in, Ola.
Nej, jag bara tänkte på en sak. En av de böcker som ligger här på bordet är ju Gabriel Byströms bok om utvecklingen i Ungern. Och jag tycker den illustrerar så väl det.
Berätta,
sen vad heter den? Den heter så mycket som Tystnadens triumf, och den är alldeles nyutkommen. Gabriel Byström är kulturchef på Göteborgs-Posten. Han har skrivit om utvecklingen i Ungern, och det som är intressant är att det stämmer så väl överens med det som du säger här, Henrik. Alltså att Ungern har ju hela tiden sagt att Fidesz som regeringsparti vill representera folkviljan. De är folkvalda, de har en stor del av ungerska, alltså väljarna bakom sig.
Och Fidesz är ju inget fascist. Det är ju inte fascistiska Jobbik vi pratar om. Fidesz är ju det traditionella högerpartiet. Exakt. Som systerparti till den svenska högern i Europaparlamentet till exempel.
Men lägg märke till det som Orbán sa nu, alltså premiärministern verkligen sa i tal, att vi ser slutet på den liberala demokratin. Ja. Och menar då att det ska ersättas av en modern nationalism. Och det här är precis den utveckling som vi kan se i ultranationalismens förlängning. Alltså att man börjar med att ta sig an de här fina begreppen, va? Yttrandefriheten och demokratin. Och sen i förlängningen så kommer man att knapra på dessa värden, eftersom de inte går att förena med den faktiskt mystiska nationalism som man företräder. För om man har en sån här mystisk gemenskap som är folket, som är nationen, så kommer du till sist på att exkludera människor ur detta. Alltså att någon ska bort, någon ska rensas ut. Och då kommer också de här friheterna att rensas ut.
På 80-talet så uppstår ju då ett politiskt parti i Sverige som heter Sverigedemokraterna. Det grundas av gamla rättshaverister, gamla nazister, allt möjligt konstigt folk. I den här liksom typiska skinheadsmiljön också som finns här uppstått under 1980-talet. Men det förändras ju väldigt mycket under 90-talet. Lena, vet du någonting om det här?
Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju, man säger, är fortfarande, de är ute på en ideologisk resa som går ifrån en ganska tydlig liksom fascism med rötter i nationalsocialism och sådär, ja, i en mer radikal konservativ riktning. Och där man lägger in det här med värdekonservatism och sådana saker. Och frågan är liksom hur långt den här utvecklingen kommer att gå inom Sverigedemokraterna. Man är extremt skickliga inom partiet. Man har under den här mandatperioden gjort väldigt, väldigt stora förändringar. Det program man har idag skiljer sig radikalt från det man gick till val på för 4 år sedan, till exempel. Man har gjort jättestora utrensningar av så här misshagliga medlemmar, folk som häver ur sig dumma saker, då blir de uteslutna ur partiet. Man har liksom en partistrateger som är extremt skickliga. Och en annan styrka som Sverigedemokraterna ju faktiskt har, det måste man faktiskt ändå säga om dem, det är att det är i stort sett det enda svenska politiska parti som har en tydlig politisk vision. Alltså om ett framtida liksom, ideal som man också så att säga, matar ut. Man har det liksom så här, och det är ju... Alltså ska man säga lite kort så att säga, vad handlar det om? Ja, men det är ett slags idealiserat 50-tal. Det är det någonstans man vill ha. Och det här idealiserade 50-talet är ju då, för det är inte det riktiga 50-talet utan ett idealiserat. Men ändå man tänker sig liksom, man vill ha ett framtida ideal där man är tillbaka till traditionella värderingar. Där män är män och kvinnor är kvinnor och det inte finns några bögar och flater. Där det råder liksom sunda kristna värderingar, där alla har jobb, där alla har det tryggt.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, alltså, ja, men det är det som är poängen. Att det ska låta helt fantastiskt. Därför att det är ett politiskt ideal, alla politiska ideal eller utopier. Visioner, sådär.
Samtidigt så har ju du då liksom sagt att du ser Per Engdahl väldigt mycket i Sverigedemokraterna. Vad är det liksom som... De själva kallar sig för socialkonservatism. Mm. Andra tycker de kallar dem för populister. Utifrån liksom någon sån här erfarenhet i Sverige då, Nydemokrati till exempel. Sen så ser vi en neofascism. Jag har själv gjort då någon sorts analys av deras idéprogram där liksom... Där jag ser fascismen och som du då hör med om. Varför är det här viktigt då? Och liksom försöka placera in dem i något hål. Har du någon tanke där, Ola?
Jag tycker som den andra av de böcker som ligger där faktiskt på bordet, det är Per Svenssons nya bok som heter Vasakärven och järnröret, där han har gått ner i just studentfascismen i Lund på 30-40-talet. Och intressant nog så pekar Per Svensson på...
Där hittar vi Per Engdahl, eller?
Ja, det gör vi. Men framförallt så hittar man SNU-SNF, som vi har pratat om tidigare här. Och inte minst den idébärare som de knöt sig till, nämligen den radikalkonservativa svenska akademikern Rudolf Kjellén. Och Per Svensson visar mycket, mycket tydligt i den här boken hur det går en rak linje från SNU-SNF och Rudolf Kjellén över i dagens Sverigedemokrater. Det är en sån som Mattias Karlsson uttryckt sig mycket uppskattande om just Rudolf Kjellén. Och Kjellén har alltså framställts av flera på 30-talet som en viktig idégivare till nazismen faktiskt.
Jag vill bara lägga till där att om man tittar så att säga vad Sverigedemokraterna gör när man konstruerar det här idealiserade 50-talet, kan man säga att det man gör är att man tar politikområden som har övergivits av de mer etablerade svenska partierna. Man tar hela det här värdekonservativa, socialkonservativa området som Moderater och Kristdemokrater har lämnat. det ligger liksom öppet för någon att ta, och det har Sverigedemokraterna gjort. Och
det är ingen slump att man kallar sig för värdekonservativ, för det är ingen annan, eller socialkonservativa, därför att det är ingen annan liksom gör anspråk på det i svensk politik.
Det där har ju du också varit inne på liksom, som någonting typiskt för fascismen, just att man, eftersom man sträcker sig från vänster till höger, så har man hela spelfältet fritt, och så kan man skicka upp så här testballonger, och så vart det ledigt här liksom. Men här ser vi då liksom en sorts konservatism som grundar sig liksom inte på Gösta Bagge och sånt där, utan på, ja, men man Per Albin Hansson. Samtidigt så har ju du också pekat på att än idag så har Sverigedemokraterna, någonstans där så finns det ändå fascismen på något sätt. Mm. Hur får man ihop det här?
Ja, alltså det man har gjort, det är ju liksom det ena fältet. Det som har lämnats på högerkanten, och där man också kan liksom se kopplingar bakåt till liksom en ultranationalistisk, en antidemokratisk högertradition i Sverige som går tillbaka till Rudolf Kjellén och Unghögern och Adrian Molin och såna här saker. Va? Det finns i det här. Det andra området som liksom har lämnats vidöppet i svensk politik, det är ju folkhemmet. Alltså hela folkhemsfältet. Socialdemokraterna har liksom abdikerat ifrån den här folkhemsretoriken. Och Vänsterpartiet har inte tagit den. Och det här är ju extremt positivt laddat, ett jättepositivt laddat begrepp i svensk politik. Som dessutom har, kan man också komma ihåg, det har rötter tillbaka till den svenska högern. Det är Rudolf Kjellén som lanserar det här med folkhem.
Sen nu viftar Ola Larsson intensivt här.
Ja. Nej, men det är så här att jag fick faktiskt lära mig idag att jag trodde att det var Rudolf Kjellén som hade myntat uttrycket folkhem. Men det visade sig vara alltså folkkyrka och mannen Manfred Björkqvist som då var släkt också med denne Kjellén. Fotnot. Men jag tror att du är inne på någonting extremt viktigt i det här sammanhanget. Och det är det att Rudolf Kjellén vill från höger lansera ett folkhem som är exkluderande. Alltså det gäller kärnan i folket, det gäller kanske till och med de renrasiga. Medan alltså Per Albin Hansson och den tiden socialdemokrati vrider det där begreppet ur händerna på högern och fyller det med ett inkluderande innehåll. Alltså läser man folkhemstalet som han ju håller i riksdagen, Per Albin Hansson, när begreppet lanseras som socialdemokratiskt, så är det extremt inkluderande. Alltså det goda hemmet känner inga favoriter, säger han. Så jag tror det är här som gränsen går, exkluderande eller inkluderande. Och jag, precis som du säger, Lena, så kan jag bli upprörd så här dagarna före det svenska valet över att inget av våra parlamentariskt riktigt demokratiska partier har lyckats lansera visionen av det inkluderande samhället som just någonting drabbande och explosivt.
Vi måste öppna hjärtan, sa Reinfeldt.
Ja, jag kan säga att han har fått mycket kritik för det där, och man kan peta isär hans tal och peta på svagheter, men alltså det är ändå i linje med den icke-rasistiska borgerlighet som Reinfeldt vill representera. Jag kan tycka att det där ändå, han gjorde ett försök att fylla det här ordet med positivt värdeladdade begrepp, och jag kan respektera det.
Men så för mig så är det ju, det är så, alltså det svåra med de här, det är just att bägge sidor i den politiska retoriken pekar ju på den andra och säger att det ni gör gynnar Sverigedemokraterna. Nu gör ni så, ni på vänster, det gynnar Sverigedemokraterna. Och sen så pekar vänstern på höger och säger att nu gynnar ni Sverigedemokraterna. Alltså det säger man ju aldrig om något annat parti. Det är aldrig så att liksom, oj, Folkpartiet går framåt här, och så säger sossarna till Moderaterna att det ni gör, det gynnar Folkpartiet. Och så säger Moderaterna, det är ni som gynnar Folkpartiet. Det vill säga, man saknar den här diskussionen om Sverigedemokraterna som ett parti, det är att de faktiskt tar sig fram själva. Människor väljer att rösta på Sverigedemokraterna själva, och då säger vi då, det här är ett ultranationalistiskt parti, precis som Fremskrittspartiet i Norge som är populister, eller Dansk Folkeparti, eller Jobbik och Ungern och allting sånt där. Men om vi nu skulle få ett samhälle då där, alltså vi har sett Sverigedemokraterna gå fram väldigt, väldigt fort. De liksom, få trodde de skulle komma in i riksdagen förra valet. Och det gjorde de. Med bred marginal också, 5%. Och nu har de fördubblat sig sedan förra valet. Och alltså om man då tittar på Adolf Hitlers utveckling 1930, när han hade en bråkdel av rösterna, till att de blir största parti 1932. Det går väldigt fort. Men ni är ju inte där Hitler. Ni är ju inte Adolf Hitler vi ser. Om Sverigedemokraterna fick bestämma själva i Sverige i 10, 15, 20 år, hur tror du, Lena, att Sverige skulle se ut då efter 10, 20 år?
Det är lite svårt att säga om eftersom det är ett parti som liksom befinner sig i förändring. Men vi skulle sannolikt ha ett samhälle som... Ja, det så skulle ju naturligtvis, alltså, invandringspolitiken skulle påverkas väldigt mycket. Man skulle försöka ändå i ganska stor utsträckning stänga gränserna. Därför att man har en i grunden så att säga en lite kulturnationalistisk föreställning om vad Sverige är. Och även om man då pratar om kultur istället för biologi så är den lite essentialistisk. Alltså, du kan inte lättvindigt byta kultur. För vissa grupper så går det liksom så här att glida in och bli liksom svenskar och tas in i den här nationella gemenskapen. Men för de allra flesta så funkar
det. Vad skulle hända med yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och sånt där? Ja, om man inte jämför med Ungern till exempel idag?
Det skulle förmodligen vara kvar. Alltså, men vi skulle få en sån här etnokratisk demokrati. Alltså en demokrati som begränsas till vissa utvalda grupper. Och tillhör du de utvalda så kommer det förmodligen att bli jättebra. För att vi kommer att få tillbaka det här, eller, ja, typ då, det här fina 50-talet med de liksom... värderingarna och sådär. Men det är ett samhälle...
Vad är faran då? Vad är det som du vill varna för?
Jag tror att den stora faran med den moderna ultranationalismen är att den kommer att leda till stagnation. Därför att den är i stor utsträckning reaktionär. Även om den är klädd i liksom moderna termer så är den liksom bakåtblickande. Och därmed så stänger man dörren för liksom utveckling av nya tankar, nya idéer, nya sätt att organisera samhället, ekonomin och så vidare. Man tar lite grann det säkra för det osäkra. Och det tror jag är den allra största faran med det här. Just att det leder till stagnation.
Du har ju jobbat en del, du är ju ordförande i Svenska PEN. För de som inte vet, Ola Larsson är ordförande i Svenska PEN. Du har jobbat en hel del med utvecklingen i Ungern. Vad har man sett? Vad har hänt i Ungern sen de här rörelserna? Ultranationalismen har kommit där.
Nej, det är den utveckling som vi berörde alldeles nyss. Alltså man går till val på detta att vi representerar folket. Vi vågar säga det som ingen annan vågar säga. Vi står för en ny sorts öppenhet. Och sen långsamt men säkert så plockas det där ner till att betyda vissa saker. Som vi kan se att man har tagit bort tjänstemän inom kulturpolitiken som representerar fel saker. Man kanske inte kan vara homosexuell längre och vara chef för en kulturinstitution, vilket har hänt i Ungern. Och sen når man den där slutpunkten som vi hörde om dagen. Alltså att den liberala demokratin, det är inte dit vi ska. Vi ska åt ett helt annat håll. Mm. Men alltså en sak som jag tycker vi ska närma oss lite här mot slutet av det här samtalet. Och det är just det här med som du har påpekat i dina artiklar och böcker, Henrik. Ultranationalismen är ändå en kärna i det som vi kallar för fascism. Alltså det begrepp som ligger varandra mycket nära. Men ingen nationalism lyckas ju riktigt definiera begreppet nation. Så fort som man närmar sig begreppet, vad det är, vad det innebär, vad det innehåller, så blir retoriken otroligt fluffig och luddig. Va? Och det är där jag menar att nationalismen står i konflikt med moderna tankar om ett demokratiskt medborgarskap. Alltså den är medlem i nationen och har fulla rättigheter och skyldigheter, ska tilläggas, som har ett medborgarskap. Men tanken på ett demokratiskt medborgarskap är inte riktigt förenlig med nationalismen som sådan. För den står för någonting annat. Det är inte språket, man kan lära sig svenska utan att vara riktigt svensk. Det är inte riktigt att man är född inom landets gränser heller, eftersom en sverigedemokrat hörde säga att samer inte var riktigt riktiga svenskar. Alltså det går inte att definiera detta mystiska medlemskap i någon sorts folksjäl. Och jag uppfattar det som alltså oförenligt med tanken på ett demokratiskt medborgarskap.
Någonting som jag skriver mig med den här utvecklingen, det är att alltså, så fort någon liten 16-årig flicka i någon skola eller någon brandman eller någon sjuksköterska på något sätt, eller någon politiker, forskare, vad som helst, uttalar sig negativt av Sverigedemokraterna, då kommer mordhoten dagen efter. Drösvis på massa konstiga webbplatser, via e-post och så vidare. Det här är någonting... Och det är konstigt också att man ledande partifunktionärer går förbi en hop byggrör på gatan och tänker liksom tanken att vi beväpnar oss och ska slåss med dem. Alltså, ledande politiker från andra partier skulle inte tänka tanken ens en gång. Att nu ska vi beväpna oss. Alltså. Det här är inte mitt land. Det här är inte ditt land. Det här är mitt land. Din jävla babbe. Och som man då sa till komikatsoran Ismail var det, som man träffade på gatan. Det vill säga, jag tror att läxan från Breivik också, och då kanske låter lite mörkare och mer pessimistisk än vad andra är, att jag tror faktiskt att det finns utifrån den här utvecklingen i Europa anledning att vara rädd. Det finns anledning att vara rädd. Och jag tror inte att jag kommer få något arbete i en framtida kulturförvaltning av en sverigedemokratisk regim, trots att jag är blond, blåögd och arier, enligt deras sätt att se. Blev det ett bra samtal där nu då, Lena?
Ja, vi skulle kunna fortsätta ganska länge. Det finns mycket mer vi skulle kunna säga som vi inte riktigt har varit in och berört. Saker man skulle kunna göra klarare och sånt där. Men vi stannar nog här.
Du skulle skriva om Per Engdahl och Sverigedemokraterna. Men du, kom igen nu. Varför kommer du hit?
Därför att jag har ett annat jobb. Jag utbildar forskaranledare. Det är liksom det prio ett på jobbet just nu.
Ola, nöjd med samtalet?
Ja, jag tror vi kommer att få anledning att fortsätta till de här begreppen, de här orden, de här problemen under mycket, mycket lång tid framåt. Men jag skulle vilja sluta med att hålla med Lena att det finns någonting beklämmande i att man inte lyckas formulera det öppna samhället och det demokratiska samhället som en mycket lockande och fascinerande vision. Det är val, jag går förbi valaffischerna på gatan. På den ena så står det ett bättre Sverige för alla. På den andra står det fokus på rätt saker.
Kämpande demokrati. Willem Moberg säger ju någonstans att jag måste stå det onda emot. Det gives icke något annat val för mig. Och jag tror att vi slutar där. Tack så mycket för idag.
Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Almstad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.